Vi pratar ju ganska mycket om utbildning här i Livslångt som en del av allt lärande. Utbildning i skolan, högskolan och arbetslivet. Men det finns också andra utbildningstraditioner, kanske vi kan kalla det, som vi också nosar på ibland. En form av lärande som har levt i över 100 år och fortfarande berör hundratusentals människor varje år, nämligen folkbildningen. Den här mer fria och väldigt frivilliga platsen för lärande där man möts på andra sätt kanske än i ett vanligt klassrum. Det kan vara en cirkel, ett bibliotek eller en förening. Och jag tänkte idag att vi ska prata om vad är folkbildning idag? Jag har hört människor som säger att det här är väl mossigt. Vi kan väl inte säga att vi håller på med folkbildning. Så det tänkte jag att vi skulle utmana lite i en tid när AI, digitalisering och polarisering förändrar både samhället och kanske vårt sätt att lära. Kan det vara så att folkbildningen fortfarande har en väldigt viktig roll och hur i så fall? Det här är ju faktiskt ett av mina favoritämnen, kanske en trogen lyssnare vet och förstår, så därför blev jag så glad när du hörde av dig till mig. Varmt välkommen till Livslångt, Per Pettersson från Studieförbundet Vuxenskolan. Hej!
Tack, hej!
Livslångt, en podd om lärande.
Så himla roligt att få prata om detta spännande.
Eller hur? Det är som att jag vill göra en egen podd om bara. Folkbildningspodden kan man heta. Ja. Men jag gissar att du också har det här som någon slags favoritämne. Så när du ska berätta för oss vem du är, hur kommer det sig? Vad har gjort dig till en folkbildare, en folkbildningsivrare?
Jag är då Per Pettersson. Jag är avdelningschef för Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län. Vi har folkbildning i 24 kommuner. Med två avdelningar i Stockholmsregionen, Stockholm och Stockholms län. Och SV är ju stolt att finnas liksom i hela landet. I alla Sveriges kommuner har vi faktiskt verksamhet. Enda studieförbundet som har det. Så det är liksom min roll och den jag är i den här folkbildningsvärlden. Varför jag hamnar här? Alltså jag hamnar alltid på platser av en tillfällighet, håller jag på att säga.
Som många. Och sen,
idén var hela tiden att jag skulle bli rockare.
Du med?
men jag är lärare i grunden. Jag har varit rektor, jag har varit skolchef. Jag har liksom stått i den formella utbildningens tjänst, men hela tiden som en udda fågel skulle jag säga. Och när jag chansade och hoppade på den här tjänsten som avdelningschef för ett studieförbund eller en studieförbundsavdelning, så kände jag ganska omgående att här är jag hemma. Och det har jag gjort både i relation till mina kollegor i de andra studieförbunden och till avdelningen och sådär. Och vad beror det på då? Det tror jag beror på att jag som lärare och rektor har alltid tilltalats av bildningens perspektiv. Alltså som Steve Jobs uttryckte, trust in that the dots will connect in the end. Alltså det gäller att fylla livet med något slags meningsfullt lärande. Gärna såklart längs med någon utbildningsväg, att vi har något slags mål, men var öppen för att det kommer att hända saker längs med vägen och vi behöver ta en detour och vi behöver sätta oss ner och reflektera och så här. Och där kommer bildningen in. Och jag tror att det är därför jag har hittat hem här.
Så när du då var rektor och lärare, vad kände du liksom saknades? Du kanske inte tänkte så då, men det här som gör att du hittar hem. Vad är den största skillnaden liksom, som du då inte hade och nu har när du jobbar med bildning och lärande?
Alltså det jag liksom har slagits för, jag tror det kanske är så också att jag hade liksom lättare att få gehör för det jag slogs för här. Det finns en bild på internet. Som jag brukar säga, att det här är den viktigaste bilden som finns. Och den är enkel. På ena sidan så kan vi tänka oss att det är en väg som delar sig i två. Och den ena vägen leder till målet fail och den andra till success. Och ovanför den bilden står det what most people think that the world is like. Vad de flesta människor tror att världen, hur världen är.
Just det.
Och den andra sidan har då en zigzagväg och den leder till fail, till fail, till fail, till fail, till fail, till fail och längst ner leder den till success. Och så står det längst upp what successful people know that the world is like, eller vad de som faktiskt har lyckats vet att världen är som. Och det där vet vi alla. Alla vet och vi får höra det här och den är superpopulär. Det vi glömmer bort är att det här är supersvårt. För att tyvärr så har vi alldeles för ofta ett grundsystem som lär ut den här första bilden.
Ja.
Vi startar en kurs, vi undervisar i den, vi examinerar den, vi delar in folk i en grupp som misslyckas och en annan som lyckas.
Mm.
Och vi glömmer bort att så länge vi peppar varandra att inte ge upp längs med vägen, så länge vi inte riskutsätter för mycket längs med vägen så att vi inte får fortsätta spela spelet,
just det,
får vi faktiskt fail forward. Och det här pratar ju alla om idag. Mm. Vi pratar liksom ledarskap, vi pratar stora företag, men vi glömmer bort att det finns något väldigt litet och allmänmänskligt, nämligen att liksom vi måste då vara där och orka peppa varandra att ställa oss upp igen.
Mm.
Och det här har jag känt ett gehör för hos folkbildningen.
Mm.
Och i det folkliga i den liksom, som var jättesvår att, det här var svårt att driva igenom i skolan, för där finns det en annan kultur.
Ja, och systemet liksom boxar oss mot den där ena rutan på i bilden och kulturen, som du säger.
Och det här är superspännande, för samtidigt, jag säger inte liksom att skolan gör fel eller dålig. Jag tror att det kommer också av att den bygger på någon slags här gammal kultur om att det är utbildning i fokus. Vi har också sett under de senaste åren hur man har liksom nedmonterat bildningsperspektivet i skolans styrdokument till förmån för utbildning. Vi ska tidigt välja inriktningen ekonomi för att tidigt bli finansrävar. Liksom.
Mm.
Medans det finns en annan skola som säger att det finns något viktigt i att bilda sig. Jag tycker att Strannegård och då ändå i sin roll som liksom rektor över kanske Sveriges liksom
främsta ekonomitempel,
skriver boken Kunskap som känns och verkligen står för det här andra perspektivet. Mm. Att det finns en kultur där det faktiskt är naturligt att läsa antikgrekiska och sen börja inom finans. Mm. För att man vet att bildande är viktigt. Mm. Och det här finns i folkbildningen. Det här finns faktiskt hos studieförbunden också.
Lars har förstås varit här, men nu är det så länge sedan jag kommit ihåg vilket nummer på avsnittet. Så det kanske är dags igen, vad vet man. Men jag känner igen det här som du säger, att alla pratar om fail forward. Men när det väl sker fail, då är man tillbaka på den där vänt. Vi måste liksom komma ombord på success igen då. Mm. Och det som du är på nu då, där att du har dragits mot bildning. Jag kan ibland, om någon frågar mig väldigt sådär rudimentärt, inte riktigt... Alltså det kan finnas utmaningar att förklara, vad är bildning? Och vad är därmed folkbildning? Vad lägger du i det? Vad är det viktigaste liksom som just bildning till för oss som människor eller samhället?
Nu känner jag att jag är... Det här är någonting som jag brinner för. Och sen känner jag så lite nervös bredvid. För jag har ju faktiskt bara jobbat inom folkbildningen i två
för
år.
För dig, lägger jag till då. För dig.
Ja, precis. Vi får lägga till. Jag lägger i... Den enkla definitionen lägger jag i att, som sagt, utbildning är lärande med tydligt uttalat mål om att nå en yrkeskunskap eller en sakkunskap. Bildning är det lärandet som uppstår i mellanrummet av mellanmöten. Så att säga, det vi lär oss som en bieffekt. Och det icke-planlagda lärandet, reflektionen, dialogen, är bildningens liksom viktigaste verktyg. Och lägger vi ordet folkbildning i det där, ja, men då blir väl det här att det här ska drivas av en folklig rörelse.
Mm.
Och kopplat till det du sa inledningsvis om att så här, är inte det här lite mossigt? Jo, jag tror att det har blivit mossigt, för att en gång i tiden så drevs liksom folkbildningen av folket, medan den där folkrörelsen har lite grann tappat sin kraft och momentum, och i dess plats har studieförbunden nog blivit lite av en institution som blir lite mossig, och så börjar vi sätta upp regler. Alltså, och här börjar liksom den där folkliga rörelsen kärva ihop. Och där behöver vi nog återfinna någonting. För jag menar att det finns nog en massa folkbildning idag som inte studieförbunden gör. Som kanske RISE gör, eller som kanske Hyper Island gör. Liksom läser man många så här ganska coola utbildningsföretags agendor, så finns där mycket folkbildningspedagogik.
Mm. Just det. Mm. Och det, du gör så snygga så här segways in på tankar jag har i min hjärna redan, som att vi har tänkt ut det här tillsammans. Men för det jag tänker, när andra då pratar om folkbildning idag, för det gör ju ganska många på olika sätt. Det kan vara på politisk nivå, eller det kan vara andra som gick en kurs på 80-talet i någonting, ett språk eller så. Både de som hyllar och ifrågasätter det här, vad tänker du? Vad känner du igen dig eller inte känner igen dig i andras uppfattning om folkbildning?
Jag känner igen mig i att de flesta, även de som inte vet vad folkbildning är, men som är intresserade av lärande, av bildning, de går ju igång på det här. Alltså jag har suttit i, jag sitter i ett nätverk som också Rise Travers, Vigeo-nätverket. Där hade vi en presentation om LLL, Learning Lab, någonting. Alltså nu, förlåt, jag tappar. Men det här gick alltså ut på att vi hade ett gäng stora företag, Saab, Ericsson, klassen, som byggde studiecirklar egentligen, tänker jag, som folkbildare. Men utan att liksom någonstans reflektera över att den här metodiken redan finns. Så att de flesta som går igång på bildning och den typen av lärande och som faktiskt ser att det här kommer ge oss alltså vårat företag framgång, de kommer också gilla folkbildning även när de inte vet om det. Men tyvärr så ena sidan finns det liksom en undermedveten dragelse idag till folkbildningens pedagogik. Mm. Sen är det inte att vi har monopol på den eller så. Men å andra sidan så är det ju precis som du var inne på lite grann. Det är också lite mossigt. Systemen som vi har byggt upp som studieförbund är lite för mossiga för att det ska tilltala unga. Och därför har vi svårt att nå unga. Alltså de som kommer automatiskt våra studiecirklar är seniorer. Och det är nog så viktigt att vi står för och skapar någonting meningsfullt för dem. Men det är ju för att de har ju lärt sig det här någon gång för länge sedan i deras ungdom, där de var med och startade föreningar, och det är naturligt att det är, liksom, det är tre träffar, det ska vara tre timmar, vi ska ha så här många, det ska, alltså, medans någon som står som ny inför det här tycker att, så här, varför då? Mm. Varför kan man inte bara få träffas en gång? Eller, ja.
Precis, var i kursboken. Var... Ja, jag känner igen det du säger. Mm. Jag tror kanske att det är Expert Learning Lab som du menar, som vi har pratat om i den här Vigeo-nätverket då, som Rise driver för olika, ja, en plattform för att prata om livslångt lärande då. Och jag känner igen det där som du säger väldigt mycket, att en del är så här, ja men vi måste, det här arbetsplatslärandet, vi kanske kan få folk att prata med varandra. Fast räcker det verkligen? Vad är det för kurs också? Så att det här, det, som du säger, folk nosar på det här utan att förstå kanske alltid att det är det de nosar på. Men ibland hör man ju också, inte minst idag, kritiska röster från just politiken som menar att folkbildning ägnar sig åt fel saker, irrelevanta saker, för smala saker eller helt fel. Vad skulle du säga att det säger liksom om folkbildningens uppdrag i den här tiden som vi lever i då?
Jag tycker att det här är en jättestor fråga. Å ena sidan så när man får kritik, alltså den kritik som har riktats mot studieförbunden, ska jag säga. Sen om folkbildningen åker med på den eller inte, den är ju i vissa fall berättigad. Alltså det har påvisats att det har förekommit fusk. Mm. Då är det klart att man måste rannsaka det och komma till rätta med det problemet. Sen så är jag av den åsikten att det också, finns också, alltså det har byggts upp det ekonomiska system som studieförbunden har behövt anpassa sig till. Alla incitamenten där styr mot att man ska fuska, eller skulle fuska med timmar så som det var förr. Så att jag tror att vi har ett nytt och bättre system för att fördela statsbidraget, och det kommer att ge framgång över tid. Men vi är inte riktigt där än. Så. Sen så kan jag, så att å ena sidan tycker jag att så här, man kan inte bara sitta och liksom säga att så här, studieförbunden inte förtjänar någon kritik, för det, i vissa fall förtjänar man det, och då måste man lägga fram det, och det tycker jag studieförbunden gör också. Sen så det viktiga när fusk och fel görs av ett studieförbund som ändå har som grundsyfte att värna demokratin, då bygger man ju en korruption i ett system som ska motverka korruption, och det är det mest problematiska när det har hänt. Så där behöver man bara se till att det här ska rensas bort, och det gör man nu. Vi har nya system, de är kvalitetsfokuserade, vi ska lägga fokus på det. För å andra sidan så är det just det studieförbunden finns till för. Liksom vårt främsta syfte är att värna den liberala demokratin, och att vi ser en nedmontering och en nedskärning av studieförbundens verksamhet idag, när vi också ser forskare på forskare på forskare som säger att den liberala demokratin i världen är under attack. Och vi ser vad som händer medan vi pratar i USA, där den verkar snart inte finnas. Så då är väl det, tycker jag, superproblematiskt. Att för där tycker jag det är viktigt att vi minns att en gång i tiden så la staten mycket pengar på studieförbund och folkhögskolor för att man såg att folkbildning och ett bildat folk är det enda slutgiltiga liksom, medicinen mot autokratier.
Just det.
Så man vill liksom, ja.
Så man undrar lite om det är en tillfällighet då att det här går hand i hand när man då går mot metar.
Det kan man undra.
Men kan du, för nu gjorde du det där igen då, jag stod och tänkte en sak och så ledde du oss in på det. Du kan ta över den här podden, det blir lättare.
Nej,
men du pratar ju om då att det finns liksom mycket i det här som skapar alltså som bidrar till en demokrati. Och då, om människor inte vet vad folkbildningen gör, ja, men sitter inte ni och har inte ni så här musikcirklar eller sitter och stickar? Eller, alltså är det här verkligen, är det på riktigt? Är det viktigt? Så på vilket sätt bidrar studieförbunden och folkbildningen till att bygga den här motkraften mot autokratier till exempel, skulle du säga?
Nej, men, och här tycker jag att här måste ju vi som studieförbund också skärpa till oss och sträcka upp oss och bli bättre på att berätta våran historia och varför gör vi saker. För det tror jag vi har missat. Man har liksom blivit, alltså fel att säga fat and happy, men kanske någon gång en i tiden, vilket gjorde att studieförbunden blev lite mossiga och nu behöver vi göra ett omtag här och ut och berätta. För det räcker inte med att bara att vi vet att det här leder till demokrati. Men sen är det ju också det bildande, för det bildande perspektivet har inbyggt i sig att ibland så gör vi en sak för att få en sekundär effekt. Liksom. Och det här kan jag gå ut länge på, liksom, att vi inte alltid bara ska titta på primäreffekten utan kanske mer på sekundär.
Ge något exempel så får vi ändå hänga.
Ja, men då tar jag ett av mina favoritexempel. Studieförbunden har fått mycket kritik för att vi håller på och gör hobbyverksamhet. För att det är det som har synts. Vi har en allmän marknad. Man betalar för att gå en keramikkurs eller någonting annat. Man kan gå och lära sig att sticka till exempel. Och så har jag en kollega i Jönköpings län där de åker upp med en cirkel från Jönköping upp till Stockholm. De ska besöka riksdagen. Här har vi en äldre dam. Hon har varit folkbildare hela sitt liv. Hon är 80 plus. Och när hon då frågar en riksdagspolitiker om varför man kritiserar studieförbunden för att bedriva hobbyverksamhet, eller varför man får kritisera studieförbunden, och han säger att vi bedriver för mycket hobbyverksamhet, då spänner hon ögonen igenom och säger att när jag var ung så lärde vi oss sticka för att våra soldater inte skulle frysa ihjäl när de vaktade gränsen. Det här är beredskapsarbete, inte hobbyverksamhet. Och det är en fin berättelse, men det är också där vi måste bli bättre om att berätta vad vi gör. För att när vi får människor att sitta ner och göra keramik tillsammans, om vi då har en duktig cirkelledare som lyfter perspektivet, då kan vi sätta ljuset på att vi bygger relationer. Mm. Och när vi bygger relationer mellan grannar och mellan framförallt lokalt, liksom att vi får ett starkt lokalsamhälle där människor känner varandra och litar på varandra, då bygger vi till exempel motståndskraft och beredskap. Mm. Det här finns det massa spännande undersökningar på liksom i Ukrainas motståndskraft. Varför just det är så viktigt? Ett civilsamhälle, starka lokala relationer, tillit. Det är sånt som bygger, som är liksom första botemedlet vi vill till.
Mm.
Och passar att prata om det här, för det är beredskapsveckan när vi spelar in också.
Just det, det är det ju. Ja, så fint. Mm.
Så, hej Desi.
Hej.
Vad är folkbildning för dig?
Det är en plats där jag kan komma till Free Zone för att utvecklas och lära mig mer om hur man gör musik och hur jag kan utveckla mitt artisteri.
Mm. Hur skulle folkbildningen locka mer unga?
Mer reklam och mer, speciellt mer reklam från de som är här på Free Zone. Mm. Som kan säga, som har upplevt känslan av att vara här och vet hur det går till. Att man sprider det vidare för att andra ska höra och tänka på samma sätt som oss.
Och behövs folkbildningen idag och varför?
Jag tycker det behövs för att det kommer få ungdomar att fokusera på bättre grejer med tanke på hur samhället ser ut idag. Mm. Så jag tycker att det skulle vara en, alltså det behövs verkligen idag.
Tack!
Varsågod!
Jessica, vad är folkbildningen för dig?
Men det är träffa folk, bygga och skapa något nytt, lära känna nytt folk också. Det är att förstå varandra och bilda någon form av kultur och gemenskap.
Mm. Helt rätt. Hur skulle folkbildningen locka mer unga, enligt dig?
Nej, men det är ju event var man kan stöta på olika föreningar som gör folkbildning. Mm. Men det är också till viss del att regeringen och staten kan ge mer pengar till det så att de har resurserna att bemöta behoven individer har.
Mm. Like it. Och behövs folkbildningen idag och varför?
Ja, såklart den behövs. Mm. Det är inte bara en plattform för att lära sig saker. Det är en plattform för att bygga vänskaper och skapa gemenskap mellan olika åldersgrupper.
Mm. Hej Rogin!
Hej!
Vad är folkbildningen för dig?
För mig är det Free Zone. Mm. Och det är en plats där jag kan komma, jag känner mig hemma. Alltså man känner sig trygg, alla välkomna. Mm. Det är bara en trygg plats.
Mm. Kul! Hur skulle folkbildningen locka mer unga?
Alltså jag tänker ju att många unga vågar inte göra vissa grejer för att de kanske ser ut på ett visst sätt, de har inte samma förutsättningar som andra ungdomar. Men det här, det är, alltså folkbildning är ju för att alla unga ska kunna få, alla människor ska kunna få en chans. Mm. Oavsett vilka förutsättningar de har sedan innan och så.
Helt rätt. Behövs folkbildningen idag och varför?
Jag tycker det behövs verkligen idag. För att det är många unga som har det jobbigt. Oavsett om det är skola, ekonomiskt, hemma. Och då ska det kunna finnas plats att de ska kunna gå dit med människor. Alla har samma förutsättningar. Ingen kommer dit. Ingen kan få mer eller mindre för att de har andra grejer. Utan alla kommer dit med samma förutsättningar. Mm. Man får hänga och träffa nya människor. Mm. Det är en plats där man kan liksom gå bort från sina problem några timmar om dagen.
Mm. Tack så mycket!
Tack!
Men du var ju då inne på det, för vi, det var lustigt när du hörde av dig till oss, då hade ju vi pratat om att nu är det nog dags att göra ett avsnitt om folkbildning igen, så det gick som hand i handske. Mm. Och då pratade vi i vår liksom lilla redaktion här och bara, vem går på, till studieförbunden idag? Går någon en kurs i språk till exempel, eller vad gör man där? Så vilka är det som kommer till er och för vad? Du var inne lite på, vi kan komma till det strax, att det är svårare att få med unga. Mm. Men vad är det som pågår?
Nej, men, och där är det lite olika beroende på vad studieförbunden gör för verksamhet, och jag kan nog inte svara liksom för studieförbunden i brett. Men jag vet att många inom vuxenskolan har liksom svårt att nå en yngre generation. Mm. Min avdelning, vi har snarare svårt att nå en egentligen de vi faktiskt vill nå. Alltså så här 16 till 29. De är svåra att nå. Däremot har vi många yngre, för vi har dansverksamheter och vi har teaterverksamheter. Vi har 16-17, vi har en jättefin verksamhet ihop med Haninge i en EOP där vi liksom driver meningsfull kulturverksamhet för att motverka rekrytering till kriminalitet och så att säga vinnas på plats där vi behövs. Och sen så har vi såklart en hel del äldre. Jag är ute och föreläser och berättar jättemycket om AI på så mycket jag kan på länets bibliotek. Och där är det företrädesvis seniorer som kommer och lyssnar. Det är liksom inte bara för studieförbunden, utan det är nog även biblioteket, gissar jag, liksom når den äldre delen av befolkningen.
Säkert. Mm.
Och här måste vi återigen på tal om så här, varför upplevs vi som mossiga? Okej, hur kan vi göra någonting nytt här? Och jag tror att det handlar också om hur kan vi berätta vår historia som vi syns för. För tar man vår verksamhet här i Haninge, då är ju den, där kommer ju ungdomarna in för att vi har en kul studio, för att vi har cirkelledare som har varit med i Mello och liksom är ett namn.
Just det. Mm.
Men när de kommer hit, då upptäcker de ju vad de kan göra. Då har vi ungdomar som sätter sig ner och säger, vi vill nog starta en hantverkscirkel för att vi vill bli lite fria från skärmtiden och liksom sitta ner och prata lite mer. Vi skulle vilja träffas och reflektera en timme i veckan. Kan vi göra det? Absolut. Mm. Mm. Vad vill ni prata om?
Mm. Ja, det är otroligt fint. Och det är ju intressant då att när du, för det ska vi prata om nu, tänkte jag, att du har ju då fört in element som verkligen inte fanns när den svenska folkbildningen startade, alltså till exempel den nya teknikutvecklingen med AI i spetsen. Och det är inte det att ungdomarna kommer för det kanske de lär sig någon annanstans. Eller? Det vet vi inte. De kanske bara använder utan att lära sig allt. Men hur kom du fram till att just AI hör hemma här och behöver vara en sån sak som du åker runt nu och jobbar med på olika plats?
Jag drar ett långt svar så får vi klippa bort det som inte... det är så kul när man ska spela in så här, då får man chans att reflektera kring vad är det för svar på den här varför-frågan. Jag inser att jag har nog alltid varit väldigt intresserad av de verktyg vi använder för att förstå världen. Jag lärde mig ett fint ord första gången när jag började, vi pratade om det inför det här också, om Interaktiva institutet, som ju blev
Rising,
där jag lärde mig begreppet etnometodologi. Fortfarande kanske det krångligaste ordet jag kan, men liksom vetenskapen om hur människor använder verktyg för att och metoder för att förstå världen. Så. Och där blir jag liksom så här, ja, om jag kan använda en gitarr för att förstå världen, eller lära mig sticka, eller tekniker för att dreja, eller AI. Jag är nog intresserad av allt det där. Sen har det ju blivit, jag jobbade i skolan i november 2022 när ChatGPTs första version släpptes. Hela skolan skrek liksom, stäng internet, nu har det gått för långt. Jag är nog den som var lite så här, ja, men det kanske vi inte kan göra. Och börja liksom nysta i det här verktyget. Och på den vägen så träffade jag nya bekanta inom RISE med Micke Kring till exempel. Och där vi ganska snabbt hittade att här kan man göra någonting tillsammans och bygga kunskap. Så att jag tänkte att det här är ett verktyg som vi behöver förhålla oss till så som vi har behövt andra gånger. Och sen 2022 hösten där så har det blivit liksom tydligare och tydligare att det här är inte bara ett verktyg som vilket som helst, utan det här kommer att förändra
väldigt mycket.
Och om jag då går tillbaka till så här, vad vill jag att folkbildningen ska vara? Jo, det ska vara en folkrörelse som bildar. Då måste vi som studieförbund kunna förhålla oss som experter inom AI och ta den kunskapen med till folket.
Och då står jag och tänker när du säger det här då, att det är jättemånga nu som utbildar i AI. Jag tycker att AI-kurser bara sprutar ut överallt. Inte minst min kära kollega Micke som du just nämnde är ju involverad i sånt. Så vad har du sett och lärt dig när du ser människor möta AI första gången i det här sammanhanget? I en cirkel, i ett folkbildningssammanhang? Vad upptäcker ni tillsammans då?
Jag tror... mitt perspektiv här är liksom att ta med verkligen fokusera på... det reflekterande och det, alltså att lära tillsammans i grupp och använda verkligen folkbildningens pedagogik. Och jag tror att det är superbra att det finns en massa olika utbildare här inom. Och inte minst så vet jag att Micke gör superbra grejer. Jag lyfter honom varje gång när jag föreläser.
Reklamavsnitt här för vår lilla grupp.
Ja, men det kan du gärna. Men sen så finns det finns en massa människor som inte kommer kunna gå en kurs där. Och som definitivt inte kunde köpa en kurs. Och det är ju min primära målgrupp. Och jag vill liksom ha ena foten i expertkunskapen och bland experterna som ligger... i frontlinjen här, och den andra liksom att ta med det här och omsätta det här till ett samtal om det hela bland, ja, men kanske seniorer eller människor som står utanför arbetsmarknaden eller hela den gruppen som riskerar att bli än mer akterseglad. För om vi har haft liksom glapp i samhället de senaste 10 åren som har vuxit och där vi har liksom människor, de som står längst ifrån arbetsmarknaden till exempel, de hamnar ännu längre ifrån. Då kommer vi ju se de glappen och bli ännu större med en sån liksom teknik som accelererar på det sätt som AI kommer att göra.
Och då har vi den där, ska alla ombord i omställningen, ska vi lämna vissa grupper därhen? Och om vi gör det, vad händer då med vårt samhälle och vår demokrati? Jag är precis i det gränslandet själv ju.
Hej, vad heter du?
Sofia Malone och jag är barnbibliotekarie här på Österåkers bibliotek.
Trevligt. Vi har ju pratat lite AI vid tidigare tillfälle, yes. Du och jag.
absolut.
Och då har jag tre frågor som jag undrar. Vad är dina tankar som bibliotekarie om hur AI kan användas på ett bibliotek?
Ja, alltså jag tror det är viktigt att vi lär oss mer själva som bibliotekarier och som bibliotek om det, och att vi både informerar oss om fördelarna och farhågorna så att säga som allmänheten kan ha. Att man kan använda det som både ett verktyg, men verkligen använda det med vett så att säga. Liksom hellre, så ser jag på det, ersätta de tråkiga uppgifterna så att vi kan jobba mer kreativa. Som jag tycker det är lite sorgligt med utvecklingen med liksom barnböcker nu och bilder som genereras, för att det är just det som människan liksom ska stå för, tycker jag. Det som man liksom kanske inte en robot kan. Eller den kan ju det, men det finns ju liksom ingen avsändare bakom. Så att, det tycker jag är lite otäckt. Det är verkligen ett paradigmskifte.
Just det, lite som det här, jag har sett något sånt skämt om att jag trodde att det var liksom min robot som skulle sköta disken och städningen medan jag spelade gitarr, men nu är det liksom min...
Precis, ja. Precis så. Det är liksom min syn på det. Sen har jag själv faktiskt till och med börjat använda lite för att man har väldigt mycket att göra, och då, men mest bara för att sammanfatta mindre texter, för att den gjorde det på en sekund som skulle tagit mig 2 timmar. Men jag tycker det är lite otäckt att den gjorde det. Men, så det är väl min syn, och att vi måste informera och utbilda som vi gör med allt annat här. Liksom. När Wikipedia kom så var det nya och Google och så vidare. Men nu, det här är näststeget liksom, som vi kan hålla. Alltså, vi hade ju dig som informerade oss väldigt mycket, och det skulle man ju kunna ha för allmänheten också, en sån föreläsning.
Nästa fråga är, vad skulle du säga att bibliotekarier idag överlag, har man kompetensen, och hur är inställningen till AI? Vad är känslan?
Jag har ingen jättebra statistik på det, men liten känsla får jag väl att det kanske är lite försiktigt positivt, men även farhågor. Att vi verkligen har man båda sidorna av myntet, så att säga. Och sen kanske att vi börjar få kompetens, men att det kanske ändå absolut behövs mer. Så det är väl min lilla lägesbild, men ja.
Vad skulle du önska om du fick drömma lite? Hur skulle biblioteken kunna jobba med det här från ett folkbildande perspektiv?
Ja, men genom till exempel att erbjuda workshops och föreläsningar om det. Och vi gör ju sånt. Det är ju alla program vi har är ju gratis. Så att det är väldigt folkbildande med allt vi erbjuder här redan. Och det skulle absolut lika gärna kunna vara en föreläsning om AI.
Märker du av allmänhetens intresse? Är det så här, drar det mer åt AI eller idag? Ja, det är klart, AI har inte funnits så länge. Men hur ser allmänhetens intresse för AI ut?
Jag måste säga, jag har inte märkt nästan någonting än här som barnbibliotekarie. Men det är säkert bara en tidsfråga. Så att, nej, jag har inte riktigt märkt av någonting än. Men jag antar att man märker det mycket mer i skolsammanhanget med... Ja, problematiken med fusk och så.
Stort tack!
Okej.
Men, och då var ju du inne på att du samarbetar väldigt mycket med bibliotek just för att nå de här personerna. Hur ser det samarbetet ut i praktiken? Du träffar många bibliotekarier till exempel.
Det har varit... Alltså, det är egentligen en annan tanke som ligger i grunden var det så där, kommer den ifrån att Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län med sina 24 kommuner och sina krympande finanser har inte råd att stå med lokaler överallt. I synnerhet inte på Stockholms hyresmarknad. Det finns liksom inte. Så att vi behöver hitta samarbetspartner för att nå ut med den folkbildning vi vill nå ut med. Och biblioteken har varit så här, det perfekta samarbetet. Och dels så blev det förstärkt av att liksom det kom som ett brev på posten att när AI-kommissionen kom med sitt utlåtande här så säger statsministern att liksom biblioteken och studieförbunden, de ska gå i bräschen för det här.
Då var det plötsligt jätteaktuellt.
Då hade jag redan börjat varit ute och föreläsa, jag liksom så här, check på den. men så egentligen kommer det av att vi behöver hitta en plats att sprida vår folkbildning på. Och eftersom att vi då hade, fick möjligheten att via med Vinnova stöttade medel ganska tidigt gå in och lära oss om AI och använda AI som en avdelning, så tänkte vi att vi tar den här kunskapen, vi delar med oss av den utan att ha någon betalning. Så det är aldrig någon allmän kurs, utan det här är statsbidragsfinansierad folkbildning. Vi åker ut, biblioteken står för lokalen. Mm. Bibliotekarierna får möjlighet att vara med. Och ibland har vi gjort sådana special som liksom inte blir mer fortbildning, det blir inte liksom rapporterbar folkbildning, utan det blir någonting som för att stötta bibliotekarierna. För det är en grupp som verkligen, det är en grupp som kan hjälpa till med mycket, som kan sprida mycket kunskap, men det är också en grupp som kan känna sig ganska hotad av den här tekniken.
Mm. Så vad möter du när du träffar dem? Vad säger du?
Nej, men jag tycker att jag möter nyfikenhet där. Jag möter nog också rätt mycket kritiskt, men jag skulle säga att det kritiska förhållningssättet är mer hos allmänheten. Alltså bibliotekarierna har nog ofta kommit dit att säga, ja, men också vi behöver förhålla oss till den här tekniken. Och när vi börjar labba och leka lite med olika sätt att använda den på. En tidig sån där diskussion för mig, tidigt i ChatGPTs historia, var ju att ja, men ställ inte bara frågan, den kan man ställa på Google, där är Google snabbare. Och det här var innan Google började ge AI-svar som det gör idag. Utan liksom ställ frågan, du som har läst all forskning om det här området, vilken forskning tycker du borde fått mer utrymme? Alltså ställ en reflekterande fråga. Eller jag har ofta, liksom, jag sitter där och jag kan inte komma på vad den här författaren och boken heter, men jag vet vad den handlar om. Där är ju liksom en
det är fantastiskt. Bra
fråga.
Hette den där filmen, boken? Ja.
Och där lyckas ju ofta en AI-chatt klura ut vad det är man letar efter. Och som ett sånt verktyg. Återigen, jag gillar hela så här human in the loop-tanken, alltså AI-teknik och en professionell människa, det är oslagbart. Och framförallt liksom fokus på att låta människorna vara människor och möta andra människor och bygga relationer. Och tänk, nu kanske vi har en teknik som kan ge oss mer tid till det.
Verkligen.
Där blir min argument, och då får jag ju med mig också de som lyssnar, tänker jag.
Och är det någon grupp, jag älskar ju bibliotek och har jobbat en del med bibliotekarier jag med, och är det någon grupp som är vana att kritiskt hantera information eller sålla information eller förhålla sig så är det ju bibliotekarier just.
Där säger du något jätteviktigt, för är det en fråga som alltså jag har en slide i min presentation där när jag är ute och pratar som är underlag för samtal, att liksom, ja, alltså trollfabriker, alltså att vi inte kan lita på någonting i världen längre. Och den frågan den blir bara svårare och svårare. Hur ska vi kunna lita, och hur ska man, det blir så svårt att vara källkritisk, och där har verkligen bibliotekarierna expertkunskap och kan liksom tillföra ett lugn till den stressen som kan komma upp hos allmänheten i de frågorna. Det är ofta där människor är rädda med rätt.
Ja, verkligen. Ja, och då är det viktigt att de är just i loopen också, bibliotekarierna, när det här händer. Så vad hoppas du att det här ska leda till? Vad liksom kommer det ta er inom folkbildningen att ni ju, på din avdelning i alla fall, gör de här liksom försöken att nå ut på andra sätt och till andra och med annat?
Ja, det här är, jag hoppas att det här ska leda till att vi kan växa den här verksamheten och att vi på så sätt kan få lite mer finansiering över lång tid, så att vi kan fortsätta att sprida kunskap om AI på bred front. Framförallt att vi kan få igång vår process är ju alltid ut och workshoppa, få igång studiecirklar, följa upp dem, alltså coacha människor. För det är ofta en utmaning i det här, när en ny teknik kommer in, att då ändå få behålla liksom fokus på att en cirkelledare eller en studiecirkel handlar inte om att vara experten. Det kan vi bidra till, eller vi kan tipsa om en film som man bör se som för att förstå, eller vi kan komma med en föreläsning, utan det här handlar om att liksom styra samtalet kring fenomenet. Och att få ut det, liksom få igång brett reflekterande och brett lekande kring AI. Det är ju mitt drömmål. Sen är ju det här också som jag var inne på. Jag vill ut och lära känna alla bibliotek så att alla bibliotek vet att vi kan bidra med det här så att vi kan få en arena där vi kan hjälpas åt att sprida folkbildning. För där har ju både vi och biblioteken ett folkbildande syfte liksom, så, som vi kan enas om. Så, att, så i ett när liksom civilsamhället och våra institutioner drabbas av nedskärningar så som vi gör, då tror jag också att det finns en möjlighet att kanske hitta varandra och samarbeta. Det är också ett av målen som jag jobbar med.
Vi har en och annan bibliotekarie i vår lyssnarskara, vet jag. Så att om man nu hör dig så kan man ju lägga det på minnet och ta kontakt.
Gärna.
Och om jag då till slut skulle be dig att, för du sa att om vi också då vill liksom säkra återväxten här in i folkbildningen, om vi också vill nå de här unga i målgruppen 16-29 som är lite svårare då idag. Om du fick liksom skapa helt fritt någonting du tror skulle göra att de ändå började komma så att de fick uppleva det här som du sa, förutom Mellostjärnor då, vad skulle du kunna hitta på då som skulle kunna vara en sån uppdaterad version för unga?
Oj, oj, oj. Ja, du ser. Det
du får bara drömma, du behöver inte...
För, det kanske är därför vi inte... Nej, men okej, men då går jag tillbaks till en... Vi gör faktiskt sådana cirklar. Och här handlar det om att bli duktigare på att berätta kring dem. Jag tror att unga och... eller vi alla mår bra av möten över gränserna. Så att jag vill, och vi har igång cirklar nere i Haninge där vi har ungdomar som skapar demokratipoddar med kommunpolitiker, modiga politiker ska jag säga, som vågar ställa upp och svara på ungdomarnas liksom verkliga frågor om demokratin. Modiga ungdomar också. Jag har ett annat så här, det här är faktiskt, det är inte vi som har gjort, men det är så himla fint. Så vi har ett samarbete med kontaktcentren i Haninge där ungdomar gjorde graffitimålningar av seniorernas livsberättelser på en vägg. Alltså det är så mycket konstprojekt.
På riktigt rysning. Ja.
Alltså då vill jag liksom komma ut och nå ut med den typen av cirklar. Och gärna liksom ungdomar som är ute på biblioteken och berättar för seniorer om AI till exempel. Eller vi sätter oss ner tillsammans. Och där tror jag bara det handlar om att jag måste bli bättre på att sprida den berättelsen och få igång de första ungdomarna som ska leda här.
Ja, det är något många av oss kämpar med. Hur skapar vi rörelsen? Hur berättar vi berättelsen? Så att vi sitter i samma båt där. Är det något annat än folkbildning som du, sådär, när du fick chansen att tänka igenom då, för att du visste att du skulle vara med här, verkligen kände att det här vill jag ju berätta just? Nej, jag är med.
Ja, jag kommer komma på en massa saker när vi har lagt på. Men jag kan inte komma på dem just nu, såklart. Nej, jag tycker att jag har fått chansen att säga det jag kan komma på. Det var jättekul att få möjligheten att reflektera så här och ha ett litet...
Det är som en egen liten studiecirkel på två. Och det är också vår ambition. Ja, jag tycker också att det var otroligt roligt att få prata om det här och få prata med just dig. Och man kommer alltid på saker i efterhand. Men så är det ju. Det är för att det är livslångt, va? Så att vi fortsätter. Vi får höras igen annars. Stort, stort tack Per Pettersson från Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm för att du var med och höll de här brandtalen om folkbildningens plats i samhället som både behöver uppdateras men som fortfarande har en viktig plats. Tack snälla.
Tack.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.